Varmt välkommen till den här veckans avsnitt av Kyrkaffe. En podd från Lösa kyrkan med mig, Tobias Wahlström. Idag har vi den stora förmånen att fika tillsammans med Tinna Enoksson. Det blir ett samtal bland annat om kärleken till församlingen, om glappet mellan att vara både självsäker och självkritisk, och så hur det känns att bara ha ett par veckor kvar till pension. Välkommen!
Kyrkaffe.
Ja, då är det dags för kyrkaffe igen. Och idag får jag chansen att sitta med Tinna Enoksson. Välkommen.
Tack så mycket.
Åh, vad roligt att se dig.
Jag tänkte vi skulle gå direkt på faktarutan, du och jag. Så att den som lyssnar får lära känna dig lite mer. Alltså. Så vi börjar med fullständigt namn.
Kristina Ulla Sigyn Enoksson, född Svensson.
Bra. Sigyn.
Ja, jag visste.
Det är ju världens coolaste namn.
Ja, så tycker du?
Ja.
Okej.
Men det är inget som har gått i arv till några barnbarn?
Nej, eller? Men varför så här att min mamma var stor royalist.
Aha.
Och det året jag föddes så vann Sigyn Reimers 50 000 kronors fråga. Nej, 10 000 kronors frågan.
Aha.
Och då sa pappa, och så heter min pappa Sigvard. Mm. Och jag var femte barnet som kom.
Mm.
Och då vill han ha med sitt namn där lite grann, Sigvard. Ja, Sigyn. Jag vet inte.
Alla namnen kanske var slut också.
Ändå kom du två till sen efteråt.
Ja, just det. Nej, men det har jag aldrig hört förut faktiskt. Nej. Så det är ju...
Det fanns ju sån här båt som hette Sigyn också som fraktade avfall ifrån.
Okej.
Okay. Atom.
Min farfar har ju speciellt namn. Han hette Donald. Och då, det heter man ju inte egentligen. Men det var ju för att släktingar flyttade till USA. Och då ville de att han skulle få ett namn som funka amerikanskt liksom. Som lät amerikanskt. Och då blir det ju Donald.
Ja,
Donald hette man ju ofta i Sverige.
Ja, precis.
Men på USA så lät det ju Donald. Så då blir det Donald. Ja, det var en parentes. Nu handlar det om dig, Tim, här.
Ja,
din ålder?
Jag säger som barnbarn, jag är 62 och ett halvt.
Ja. Ja. Men du, din mentala ålder.
Ja, det där har jag funderat på. Jag kommer ihåg första gången jag märkte att jag tänkte att jag var yngre än jag själv.
Mm.
Det var när jag var med Frida. Det var när jag bodde i Linköping.
Mm.
Och vi var på Stadium, Frida och jag, och skulle prova kläder.
Min dotter.
Min dotter, ja, precis. Ja. Och så skulle hon in och prova kläder. Och så stod jag där och väntade utanför det här omklädningsbåset. Och så kommer det två tjejer, ja, kanske var 20 år, och tänker, jaha, de där är ju jämngamla med mig. Och så är du, tänk efter nu, du har en dotter som är 17 där inne, du kan inte vara 20.
Nej.
Men så då tänkte jag, då kom jag på att jag tänkte att jag var yngre än vad jag är. Men jag ligger kanske omkring, ja då var jag 40 när det där hände, så det är väl där omkring.
Just det.
Och samtidigt så har jag nog kanske landat i ändå att jag är 62.
Mm.
Lite grann så att jag känner att men det ändå är det här man tänker många gånger när man ute åker. Och åker en pensionär och söndagsåker. Och så tänker man efter, ja just det, jag är snart där. Så att det är lite så här.
Men du har ju liksom, du har ju alltid fortsatt att umgås med dem som är typ 20-25.
Ja, nästan mer att jag umgås med dem än vad jag gör med folk i min egen ålder.
Mm.
Jag vet inte
riktigt. Just det. Så det finns ju något där ändå. Att, att du har behållit någonting i dig själv som fortfarande är ung i sinnet och sådär.
Ja, och det känner jag mig väldigt ödmjuk inför faktiskt.
Mm.
Just det, att det är så att jag har en har lätt att få kontakt med de här yngre. Och kanske att man kan vara till det, alltså att de kan prata med mig om sånt som inte kan prata med mamma om.
Ja, just det. Så du är ändå lite den vuxna
ja,
också.
Ja, så är det nog ändå. Ja, det tror jag att det är ändå.
Ja.
Men ändå att det är väldigt ödmjuk inför det. Så så att det är så.
Du, vad är den vanligaste missuppfattningen om dig?
Ja, det kan jag berätta ett antal saker om.
Ja.
Alltså jag har förstått det, att människor tror att jag bara kan musik.
Ja, just det.
Jag skulle vara mattant på ett läger en gång, och då säger de andra köket, hon kan väl bara sjunga? Jag har ju uppfostrat 3 barn, att jag kan laga mat. Ja. Och så. Eller att jag skulle vara, jag är ganska bra på att städa. Men det är folk förundras över.
Bra på att städa, det låter som en dröm alltså.
Ja, precis, eller hur? Ja, men så, alltså, men, ja, jag har nog, alltså, att jag är nog ganska bred i mitt, i mitt så kunnande så, om andra saker.
Just det.
Sen är det musik som det är, men just det där att jag kände att många tror att jag är så väldigt enkelspårig på en sak.
Ja, ja, just
det tror jag är en stor missuppfattning om mig.
Spännande hur det blir så liksom. Men man har inte sett något annat då? Kanske. Nej. Det är det man har sett.
Ja. Så är det nog. Det har varit min huvudsyssla. Att jag har hållit på med musik och skolan och barn och sådär. Så det är där folk ser mig.
Jo.
Så är det ju.
Ja, visst är det så.
Så att,
ja, okej. Okay. Hur är din kyrkkaffestil?
Ja, det där är lite spännande. Alltså, jag kan ju tycka så här. Oftast är jag, kommer jag ju sent till kyrkkaffet. Man är kvar i kyrkan. Man pratar
och så vidare. In i kyrksalen.
Ja,
liksom.
Kyrksalen, precis. Mm. Då blir jag lite blyg. Aha. Var ska jag sätta mig? Och så blir man ju kanske också lite egoistiskt. Var mår jag bra av att sitta och prata med? Vem sådär? Så oftast blir det nog lite säkra kort.
Ja, alltså jag vet ju om det här. För det har jag ju pratat om innan. Men jag tror att för många så är det nog en överraskande att du känner dig blyg.
Ja.
Eller hur?
Ja, men det, kanske, det har väl också lite med det här pastorsfrurollen på något sätt. Att jag alltid går in i kyrkkaffet ensam.
Ja, just det.
Jag måste alltid ensam ta kontakt. Ja. Många, oftast går ju paren ihop in.
Ja, just
och sätter man sig tillsammans. Men det där att hitta, alltså så.
Men det finns ju också de som är ensamma som inte känner så.
Ja, precis.
För det är inte alla som har en respektive.
Nej, precis. Det, men så är det ju. Ja. Men det kan jag känna att och så vill jag ju också samtidigt som när jag väl då sätter mig vid ett bord så är det inga problem. Men det är det här liksom att skanna in.
Mm.
Kyrkkaffet, var ska jag sätta mig? Och lite grann också, vad vill jag idag också? Är det ju också känslan inför ett kyrkkaffe. Att jag vill, ibland vill man ju bara prata annat. Men ibland så vill man verkligen känna att idag vill jag prata.
Mm.
Alltså möta den andra människan mitt över bordet eller bredvid. Sådär. Mm. Så det är väldigt olika hur jag mår, kan tycka ibland nästan.
Ja, just det. Ja. Vad gör dig engagerad?
Det mesta.
Ja.
Alltså jag, ändå, alltså jag tror att jag är ganska mycket on-off.
Mm.
Alltså vissa saker är jag ju otroligt engagerad i. Det kan ju vara, ja, kanske speciellt kanske om jag hör någon, alltså då som körledare, då hör man någon bra typ musikal eller man ska kalla det för det vi har gjort. Och då går jag igång. Jag går igång väldigt lätt på saker. Så.
Gillar du projekt?
Ja, jag gör nog det.
Mm.
Faktiskt. Jag tänker nog ganska mycket projekt. Ja. Och då går jag all in. Verkligen så.
Ja, det gör du.
Totalt.
Verkligen.
Ja. Det blir bara, finns liksom inget annat framför. Så.
Ja.
Och sen kan jag ju vara alltså, totalt off. Då jag bara sätter mig i ett hörn. Och bara, nu finns det inget. Liksom. Nu är det bara.
Men det är framförallt Pekka som ser.
Jag tror det. Ja. Men med så är nu ganska lätt att bli engagerad i saker som jag tycker känns bra och värdefullt.
Okej, okay. Om du är tvungen att välja musik eller idrott, vilket väljer du?
Musik! Musiken räddade mig från idrotten.
Ja, just det. Det stod det på någon musiker i Norrköpings bil, ja. Precis. Mm. Ja. Ja, nej, det var ju en lite oseriös fråga. Men ofta brukar man säga så här, beskriv dig själv med 3 ord. Och det är fruktansvärt. För det kan man ju inte göra.
Nej,
du kanske kan det.
Nej. Alltså beskriva mig själv.
Ja. Men jag tänkte göra så här. Att jag beskriver dig med 3 ord. Mm. Som jag tror att de flesta som träffar dig här på kyrkkaffet tänker om dig.
Mm.
Och sen får du kommentera dem där.
Mm. Mm.
Och vi har varit inne lite på det första redan. Och det är ju social.
Mm.
Det tror jag att nästan alla ser dig som social.
Mm. Ja, och det är ju.
Mm.
Det är ju. Alltså så att jag tycker ju om att vara i kyrkan.
Mm.
Det är en plats där jag känner mig rejält hemma.
Mm.
det jag vet att jag kan göra nytt och så vidare. Och sen just det att, ja, att möta människor.
Mm.
Få se någon i ögonen och säga, vad bra du gjorde det här idag. Mm. Alltså så där. Ja, men det tror jag folk. Och det är jag. Jag är social. Jag har en social sida.
Ja. Okej, nummer två. Det är spontan.
Ja.
Mm.
Och det kan jag känna ibland att det är en gåva.
Mm.
Att känna det, att man kan liksom på något sätt kan, på ett sätt kan jag nog känna in att nu gör jag det här, nu känner jag det här, nu gör jag så. Ja, det kan jag även märka på mina lektioner i skolan med, att jag klipper i det där tar jag tag i. Den där tråden som den här eleven, det tar jag nu.
Mm.
Och så pratar vi omkring det.
Just det, närvaro.
Ja, närvaro, liksom. Precis. Det har jag ganska lätt med att gripa och se. Och så kan jag bara säga, hjälp, så bra det blev.
Mm. Ja, vad skönt. Vad skönt. Och då kommer vi in på det tredje det ordet. Och det är självsäker.
Ja, det är jag nog i, eller det kan nog tyckas så i alla fall.
Ja.
Att jag är väldigt trygg i mig själv när man står framför kören eller när jag står framför eleverna eller vad jag än gör eller överhuvudtaget står på scen, så är jag, det är jag nog självsäker. Jag vet vad jag gör där.
Mm. Ja, just det.
Jag tänker på det när jag står framför alla elever och lärare på Fröfallsskolan och har Fröfall sjunger. Alltså, det är ju det bästa jag vet.
Ja.
Och få leva röra liksom på scenen och ha hela skolan i min hand. Det är en härlig känsla. Alltså.
Mm. Mm.
Där jag är väldigt, väldigt trygg i mig själv.
Mm. Men det har ju en annan sida här också. Som inte alltid framkommer lika tydligt. Att du är ju ganska självkritisk.
Ja,
ja.
Det är.
Vilket är svårt för den som sitter och lyssnar på dig. När du är så självsäker och gör det så bra.
Mm. Ja, det där är ju en sida. Och det är ju så. Jag kan ju se det hos andra också. Att vilken självkänsla. Men vilket dåligt självförtroende.
Mm.
Det där är ju. Ibland känner man att det blir. Nästan som att det blir så stort där. Andra. Som du har sagt till mig flera gånger. Att du ser inte det andra. Du ser bara ena myntets baksida. Men inte framsidan.
Mm.
Som man kan tycka det där. Jag tycker jag självkänsla. Självförakt nästan.
Mm.
Och det är ju. Det sörjer jag väldigt mycket att det är så.
Mm.
Att jag inte kan se. Utan att jag bara ser mina egna fel.
Mm.
Och det får du säga. Det är väl en sorg. I och med att det är så. Att jag inte kan. Och har ju. Bett väldigt mycket av det. Jesus, hjälp mig att ta bort det här. Låt mig se mig med dina ögon.
Mm.
Att i dina ögon är jag värdefull.
Mm. Mm.
Det är en sorg att efter så många år som kristen och troende.
Mm.
Och med den som framtoning jag har. Ändå har det här baksidan. Men den är jag ju inte ensam om.
Nej,
jag vet ju, Frank Mangs hade det ju det.
Ja, just det, att han fick dra sig,
stor predikant. Han drog sig undan till fjällvärlden och bara... Ja. Nästan liksom gick totalt ner sig.
Men det ligger väl ofta i, du är ju en konstnär, alltså estet, musiker, det ligger väl ofta nära. Men tänker du att som kristen att man skulle vara snällare mot sig själv på något sätt? Att man har tillgång kanske till att, alltså ett budskap som berättar att ens värde ligger någon annanstans. Är det så du menar, eller?
Ja, och, alltså, ja, det kan vi tycka. Jag tycker det är, alltså, kan ju känna att varför Jesus tar du inte bort det här ifrån mig?
Mm.
Jag skulle ju kunna vara en mycket, mycket bättre människa
om jag
inte hade den här baksidan.
Ja.
Där, liksom baksidan på myntet.
Och så kan det, men det är ju intressant. Det är inte säkert att det är så.
Nej.
Alltså, för människor som inte tycks ha den sidan. Blir ju ofta ganska odrägliga alltså. Om man är inte, det är klart man inte önskar. Jag känner igen mig där. Mm. Alltså man är otroligt hög krav på sig själv. Mm. Och kan vara väldigt kritisk mot sig själv. Mycket mer än omgivningen. Men samtidigt människor som inte har den sidan. Utan som bara står där i strålglansen. Och tycker att de själva är så bra.
Ja, men och det, så tänker jag också.
Det blir svårt att ta till sig.
Ja. Så är det nog. Och jag kan tänka mig att jag har sagt det många gånger att jag tror att den där taggen som Paulus talar om. Taggen som gör att, att han har bett att Herren ska ta bort det. Men min nåd är dig nog. Alltså lite grann så känner jag att jag kan, att Gud har hållhake på mig lite. Stick inte upp för högt. Alltså håll dig. Alltså, jag vet inte hur jag skulle bli om jag hade ett otroligt självförtroende. Hur jag skulle bli som människa. Så, att, så på ett sätt är jag tacksam för det. Mm. För det håller mig kanske på en bra nivå som människa. Att inte...
Men jag tänker, det är ju faktiskt så att, att då, nu är det så att många i den här människan känner ju dig bortom det här scenen, den självsäkra sångare, trygga liksom. Men att få lyssna på varandras berättelser om även det här baksidan, det, den sårbarheten, den kampen, det är ju det som också gör att man, man kan koppla djupare med varandra liksom. Och också det är lätt att bygga upp en bild av den som är där framme, att den är lyckad, den är så hemskt perfekt och men här sitter jag och gömmer mig i kyrkbänken och vågar knappt ställa mig upp liksom. Då är det ganska befriande att, att ja, vi är inte så olika.
Nej, jag tror att det är så, så känner jag det också. Det är ju mycket det här som jag tycker att man kanske fick med sig som barn, det med jantelagen. Du ska inte tro att du är något.
För det är inte det som Gud menar, eller som Paulus pratar om. Tro inte att du är något. Det är ju verkligen inte det.
Nej.
Men för här, jag vet inte, den är svår.
Den är, balansen är så hårfin, känner jag. Emellan det här. Och det här har jag kämpat med det här. Jag kanske inte, utan det har nog... Nu äldre jag blev har det kommit mer, tycker jag. Alltså någonstans där. Kanske när jag fyllde. När man är 50. Då tycker jag då bör man se omkring och se att hej vad många duktiga det finns.
Okay.
Och här är jag. Och vad har jag att komma med? Och då nästan. Jag kan känna att tyckte jag nästan att jag. Alltså känslomässigt dog. I mig själv av att. Att det här går inte. Jag har inget att komma med längre. Nu får jag hitta på något annat. Det kändes... Det var som om min här musikaliska glädjen togs ifrån mig. Och jag kände att... Men vad gör jag då istället? Vad har jag då istället att bygga på? Om jag inte har ens det här kvar. Som har varit mitt levebröd. Det har varit min glädje sen jag... Börja med barnkör när jag var 16 hemma i Hällesta. Vad har jag då? Och vem är jag då? Det var väl kanske bra frågor på ett sätt att fråga.
Absolut.
För jag är ju inte Tina Musik, utan jag är ju Tina Jag. Så det var en riktig omvälvande tid då på scen.
Och det kanske är viktigt också när du ändå har varit en musikledare också i kyrkan till exempel. Du leder kör, du håller ihop olika musikgrupper när ni ska sjunga så. Att själv ha ställt sig lite utanför och sen komma tillbaka med en annan... Man kanske kan få vara snällare mot sig själv och också snällare mot andra. För att har man krav på sig själv, det är lätt att ha krav på andra också. Jag vet inte om du...
Men så är det ju.
Vad kommer det
efter? Ja, jag förstår precis vad du menar.
Och kyrkan är ju inte platsen för perfektion. Nej. Liksom. Det kan ju bli så även i kyrkor att det blir sån hög musikalisk nivå så att man känner just det där du säger att oj, här kan inte jag med. Men då har vi ju missat, då har vi tappat någonting liksom.
Ja, jag var på sån här, jag gick på ett på Kungliga Musikhögskolan. Gick jag på något som heter Sångsvanen lyfter 2000 och sånt här. Och då då hade vi så här, vet du det här, man sitter framför alltså massa duktiga musikdirektörer och vet inte vad och allt. Och bland annat Gunnar Eriksson som har varit musikprofessor tror jag i Göteborg. Och satt och skulle berätta liksom om musikaliska äventyr där de kände verkligen så här, oh det där var bra. Men ingen av tror var fem på scenen, inklusive Gunnar. Och då säger alla de andra, nej alltså jag kan inte gå och lyssna på andra, jag bara hör massa fel. Och då säger Gunnar, han satt liksom längst bort till höger, och säger han bara så här, jag var i ett missionshus i Norge och hörde på en kör. Det var inte vackert, men tonen fanns där.
Ja, just det.
Det var intressant.
Ja.
Tonen fanns, då hon visste vad de sjöng om. Och det bara sa yes i mig bara. Ja, alltså det där perfekta, det är inte alltid att det är det bästa heller. Mm. Utan det, att det är det här med...
Det är inte alltid det som berör.
Nej, utan det är precis, det är hjärtats lovsång som är absolut det viktigaste, och att jag berör. Det, jag tror, ja.
Mm. Mm. Ja, du är ju inne i ett väldigt speciellt och spännande skede i livet.
Mm.
I fredags så berättade du för första gången för dina elever på Fröfaskolan att du ska gå i pension.
Mm.
Ja, hur var det?
Ja, alltså det var, alltså när man sitter där och sjunger Den blomstertid nu kommer och Ida sommarvis, och vi övar på deras egen sommarvis som ska sjunga, så går det ju upp för mig ganska så att nu är det slut.
Mm.
Nu, Tina, sitter du här för sista terminen och sjunger de här sångerna, och du får aldrig vara med om det här mer. Så är det ju.
Mm.
När man lämnar, nu har jag bestämt mig för att jag ska lämna skolan och inte, och nu är jag ju bara 2,5 år kvar till pension.
Mm.
Alltså till jag fyller 65 då. Att, och då känner man, vad har jag gjort?
Ja.
Har jag verkligen tagit rätt beslut?
Ja.
Och så. Men nej, men det känns rätt.
Mm. Mm.
Och samtidigt jättesorgligt. Men så är det för alla som lämnar ett yrke som, de, som i alla fall jag har älskat då.
Mm.
Jag har varit musiklärare från och till sedan jag var 24.
Mm. Mm.
Så det är många år bakåt jag har sjungit med elever, och den känslan är ju, den är ju fantastisk.
Mm. Alltså nu vet jag att du kommer säkert gå in som vikarie och jobba i andra verksamheter. Mm. Så liksom. Mm. Men det är ju ändå på något sätt, du kliver in ändå in i pensionslivet liksom, där du blir mer... Du tackar ja till vad du vill göra och sådär.
Exakt.
Ja, ja.
Exakt så.
Jag har ju drömt om att bli pensionär sedan jag var 7 år. Och satt hemma vid mormor och morfars köksbord liksom, och de var pensionärer. Och det verkar, de hade ett sånt gott liv, tyckte jag.
Ja.
Ja. Nu är det ju fortfarande ett tag kvar liksom, tills jag är där liksom.
Mm.
Men när det bara är ett par veckor kvar. Mm. Det måste vara, är inte den speciella känslan? Hinner du inte tänka efter? Eller?
Alltså det är ju väldigt blandat, kan jag känna. Mm. Både då att vi tog, Pekka och jag tog beslutet i januari.
Mm.
Vi kände att det här går inte längre. Mm. Jag klarar inte av det. Det är ju inte så att jag bara går i pension och slutar skolan för att jag vill det. Utan jag tycker inte jag klarar av det längre.
Mm.
Jag känner att det här, jag orkar inte med det tempo som är.
Mm.
Och jag tycker inte att jag kan det jag borde kunna.
Just det, har kommit in nya, mycket nya.
Ja, digitala är det ju. Ja. Mm, precis. Och vi fick vår första dator när Samuel var 16. Och det var ju så 96. Och då var jag ju redan 40.
Mm.
Alltså det blir som skillnad.
Mm.
Och barnen har ju det fingrarna idag. Och jag kommer aldrig fatt där. Jag
kommer aldrig fatt. Och du tycker inte det är kul, eller?
Nej, det är inte det. Precis, det är det också.
Ja, då lär man sig ingenting.
Det gör man ju inte.
Om det bara är utifrån påtvingat liksom.
Men ändå ska jag utföra det.
Mm.
Så det är ju väl mycket det andra i skolan, tycker jag, att jag har klarat av bra. Alltså.
Mm.
Men just när jag känner, nej, men nu ska jag sluta med flaggan i topp.
Mm.
Så har vi väl tänkt.
Mm.
Och känna att jag lämnar det när det fortfarande är någorlunda roligt.
Mm. Ja, det är väl bra. Absolut. Men ibland kommer man i lägen i livet när man, som handlar både om att se bakåt och att se framåt. Liksom. Att man får ett tillfälle och tänka lite sådär på livet. Gör du det?
Ja.
Ja. Vilket tänker du mest på då? Tänker du mest bakåt eller framåt?
Ja, alltså det är väl så här att det blir väl mycket bakåt naturligtvis, och glädje över det jag har fått vara med om.
Mm.
Bara den här stora glädjen att få 3 barn och få följa dem genom livet, och att jag tänker ju alltid, ja men det var ju när Stoffa var liten, nej men det var ju när Frida var liten, ja men det här var ju när Samuel var så gammal.
Mm.
Att man lever... Ja, men de var inte födda. Nej, men de fanns. Alltså, så där man lever med och före barnen så.
Ja, just det.
Det tycker jag mycket.
Ja.
Mm. Och samtidigt ser jag ju också framåt då att kunna inte vara så styrd av klockan.
Mm.
Just det, klockan 7:50, nu börjar lektionen. Nu klockan 9:30, nu börjar den lektionen. Att lite mer få en känsla av att styra sitt eget liv.
Mm.
Och så, ja, jag tycker att nu känns det väldigt bra att få känna det, att jag är så pass pigg och har så mycket kvar att ge.
Mm.
Och få göra det då under avstressade former. Det känns väldigt stort, tycker jag.
Mm.
Att välja, som du säger själv, när jag vill jobba och så. Mm.
Nu sitter vi i Lösa kyrkan.
Mm.
där du har varit medlem i 12, 13, 14 år till och med.
Ja,
många år helt enkelt. Mm. Och innan det så var det missionskan i Vikingstad.
Mm.
Och innan det så var det i Gnesta.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Ja. Och gemensamt för de här kyrkorna som du har varit med i, det är lite speciellt. Det har ju varit också din mans arbetsplats.
Ja.
Ja. Och jag är nyfiken på det här, hur det där har varit, för att jag vet ju från min familj att det är ganska speciellt.
Mm.
Ja. Men innan du får svara på det här, så är jag nyfiken på vilken plats kyrkan hade i ditt liv innan du liksom blev ihop med Pekka och började dela livet med Pekka.
Precis. Alltså det kan jag säga, kyrkan har alltid betytt jättemycket för mig.
Mm.
Alltså vi hade det, då missionskyrkan i Sonsop som jag då föddes in i, kan jag säga, och Pekka kom till när han var 12.
Mm.
Det var otroligt livaktig barnkyrka på något sätt. Inte så att vi fick ta stor plats, för barn skulle synas men inte höras, så var det väl.
Mm.
Men alltså den har betytt, alltså junior och allt det där. Nej, men alltså kyrkan har varit, jag hade inget annat.
Mm.
Det var ju kyrkan jag var.
Ja, just det.
Mycket att vi var så många barn och pappa var ju bonde. Han kunde inte skjutsa oss, utan skulle vi någonstans så fick vi ta cykeln, och då var det till kyrkan.
Mm. Mm.
Och så hade pappa var ju sångledare då. Vi hade en kör på 70-80 personer som sjöng. Alltså, så det var så otroligt. Så jag har ju fått det där med musik och sångledarskap ifrån födseln liksom.
Ja, just det.
Och när man fick börja då kören, eller sångarna heter det. Sångarna heter det fortfarande förresten. När man var 13 år. Alltså det var så roligt.
Ja, just det. Och då var din pappa ledare?
Ja, han var ledare från 62 till 77.
Mm. Ja, just det.
Det var fantastiskt. Det,
ja.
Så att kyrkan har alltid varit jätteviktig för mig.
Mm.
Oj, vad glad jag blir.
Ja, för jag ser det åt dig att du ska säga att du har en kärlek till kyrkan.
Ja.
Och också en väldigt tydlig kärlek till Gud.
Mm.
Så känner jag dig. Och det är ju kanske svårt att säga om sig själv. Nej, fast det är väl så du skulle säga också.
Ja.
Uh-huh.
Det är i alla fall så att jag vill att det ska vara så i alla fall.
Uh-huh.
Sen, det där man, det känner man ju också, eller jag känner det också som människa där, att man är så, ja, att jag är människa.
Mm.
Att det inte alltid går som jag vill.
Ja,
så att, så är det att man inte har den relation med Gud som man skulle önska. Men det kan jag tycka att musiken har ju alltså räddat mig från idrotten, men gett mig också en, den är min kanal upp till Gud.
Mm.
Ja, där känner jag, det är bara, det blir direktkontakt när man sitter och jag sitter och sjunger, och så känner jag bara, nu är det du och jag, Gud.
Ja, just det.
Jag kanske inte drar mig undan och sitter och ber i soffan.
Mm.
Utan jag får nog sjunga mitt lov.
Mm. Ja, det är lite skönt där hemma. Nu när min fru då är gift med en predikant. Mm. Hon säger att predikan är inte så jätteviktig. Men lovsången, där, den är så viktig för min tro, för mitt liv med Gud.
Ja. Ja, jag håller med. Jag tycker ju också att predikan är... Jag
har ju lärt mig, menar ju inte att det
är... Nej, precis. Men jag tänker att det är så... Alltså just den här kombinationen. Att bli berörd av en predikan. Och sen så få gå in i lovsång.
Mm.
Det är magiskt, tycker jag.
Mm.
Inte alltid.
Mm.
Men jag måste säga att i den här församlingen levereras det predikningar som man blir berörd av.
Mm. Mm.
Som jag behöver, tycker jag.
Mm.
Ja,
men jag känner igen mycket det också.
Mm.
Men den här kärleken till kyrkan och Gud, lite, ja, förstår jag att den har du fått vuxit upp med liksom verkligen. Men hur kan du säga, hur har den väckts liksom? Hur kärleken till Gud liksom, var har den väckts någonstans?
Ja, för det måste man ju ändå, eller måste jag ändå säga, att det är ju inte så att den kom ju, alltså... Jag är ju ingen direkt supertänkande människa så, utan jag är nog så engagerad att jag, när jag hör ett bra budskap så bejakar jag.
Mm.
Jag hade nog en period, jag vet, när Pekka var nästan på vägen i väggen, eller han var väl i väggen och nosade på den i alla fall, så läste jag jättemycket Magnus Malms första bok.
Okay.
Mm. Och den var ja, den var en av de bästa böcker jag läst, tror jag.
Mm. Ett boktips alltså?
Ja, det är
Vägvisare?
Ja, precis. Vägvisaren är första. Mm. Den är ju gammal, så den var ganska ny då. Ja, den håller verkligen. Ja. Och jag känner att den talar till mig. Att det finns, jag behöver inte kunna allt, utan jag får titta på någon som är större än mig, så att säga.
Ja.
Och det tycker jag... Ja.
Jo, för en som har prestationskrav på sig själv,
ja,
så är den väldigt befriande liksom.
Ja, jag tror det.
Mm. Men du har liksom inte varit den ifrågasättande, om du säger mer så.
Nej, så menar jag. Precis. Ja. Precis.
Vi är ju, där är vi olika som människor.
Ja.
Och det spelar ju våran tro också. Mm. Är man inte en ifrågasättande människa, så är det klart att då hamnar inte tron under den luppen heller.
Nej, precis.
Mm.
Utan jag har nog vandrat.
Mm.
Jag har nog klivit på liksom. Mm. Och så har jag, alltså, så har man väl känt olika saker ibland. Så här, att nej, det här var ju inte så bra. Nej, här får vi backa lite.
Mm.
Men annars så är jag nog ganska så... Jag är nog trygg i min tro. Mm. Så att jag vet att den bär.
Mm.
Och att jag... Alltså att jag då, jag behöver inte, utan jag har nog väldigt mycket förlitat mig på min man, att jag frågar honom, alltså,
aha, men här, du gör här, så, ja, precis, du men, fuskar
här,
lite
ja,
så.
Ja, det gör jag. Hur ska jag tänka här? Ja, men, och så, han är ju väldigt bra, alltså.
Ja, att han är ju inte väldigt bara, genomtänkt.
Ja,
alltså.
Och det är inte bara det här ska du tro, utan men det här kan man ju se på olika sätt.
Ja, just det.
Och jag tror att det har hjälpt mig jättemycket att han inte är...
Men det har varit en växelverkan, va? Han har ju kunnat släppa andra saker liksom.
Precis.
Så. Som inte hade funkat om inte du hade tänkt på det.
Exakt så.
Ja.
Så att jag tror... Nej, men alltså jag är ändå bara så här väldigt tillitsfull. Jag vet att Gud är större än den som är i världen, och det lever jag i och det vandrar jag i. Och får väl Gud stoppa mig då om jag går på fel. Så ja, känner jag. Men alltså det, samtidigt upplever jag nog väldigt ofta att jag har varit så ledd till, om man ser tillbaka i backspegeln då,
på
mina yrkesverksamma år, att oj vad Gud har varit med.
Mm.
Både med tuffa saker, men det har vänt till något bra.
Mm.
Alltså det tycker jag är fantastiskt att se i backspegeln och se bara att men kan du fatta att det kunde bli så här?
Mm.
Då var han ner och petade med sin stora finger Gud, och så rättade han till det fast det inte trodde det skulle bli så bra. Mm.
Så. Ja, men det där har ju både du och Pekka, att ni faktiskt tar, inte bara susar vidare, utan ni är duktiga tycker jag på att stanna upp och se det där som man kanske missar annars, att där var ju du med mig Gud. Så.
Ja, det får man nog säga. Alltså, vi har haft det riktigt tuffa år haft.
Mm.
Och man kan undra liksom, vad ska det här betyda? Vad har det här för mening för vårt äktenskap eller för vårt liv eller för våra barn?
Mm.
Men så kan man ju se så här nu då. Ja, vilken fostran i det. Alltså hade inte jag upplevt det där, hur hade jag skulle kunna förstått någon annan, om inte jag själv, för jag är nog så här, jag måste på något sätt köra huvudet i väggen och möta det här tunga och svåra för att kunna förstå andra.
Mm.
Jag behöver uppleva det själv för att kunna säga, jag förstår precis hur du menar.
Mm.
Där känner jag igen liksom.
Ja, lite och där är ju den sidan av myntet med den här självkritiska, att du är ju då, om du kan vara hård mot dig själv, så är ju du. Ja, nu får jag, det blir lite uppmuntrad på min sida då. Och hälsningar från min fru också. Att du är så fantastiskt bra på att lyfta andra som inte ser sig själva som så mycket. Det är ju en gåva som du har.
Ja, tack för det.
Och då kanske det kanske är där det värs ihop liksom, att det är utifrån din erfarenhet att här tog det stopp. Att du har själv kört huvudet i väggen som du säger. Och därför så kan du lyfta andra som kör huvudet i väggen.
Ja.
Ungefär så. För det var faktiskt en fråga som jag fick med mig hemifrån. Har du alltid varit sån? Eller är det något som du har tränat på eller så? Att just det här att lyfta andra människor. Är det någonting som du alltid haft i dig? Eller?
Alltså, här är jag otroligt tacksam till Pekka. Att vi blev ihop, att jag fick gifta mig med honom. Och så har jag fått flyttat och mött andra människor.
Mm.
Hade jag bott kvar i Hällestad, hoppas jag ingen som bor där hör mig.
Mm.
Men alltså, så hade jag nog förtvinat.
Mm.
Det tror jag, över den. Alltså att vi svenssonflickor då.
Mm.
Vi skulle vara på ett... Alltså man kunde stå och räkna ut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Där är alla, där är Sigvards flickor.
Ja. Mm.
Och då vi skulle vara på ett visst sätt. Och hade jag bott kvar så hade jag nog stöpts in i den formen jag är rädd för.
Mm.
Och mina syskon också. Som, alltså jag har nog stuckit ut en del som syster, tror jag.
Ja.
Och det har inte alltid varit så lätt för dem att acceptera att jag är annorlunda. Mm.
Så det här Svenssonsflickan, det kanske inte har varit ett problem för alla av systrarna?
Nej, det tror jag inte. Mm.
Men för dig så var det viktigt att komma därifrån.
Jag tror det, som jag också ser då i backspegeln, så tror jag ju det.
Mm.
Att jag fått se så mycket mer, möta så mycket människor.
Mm.
Så jag vet inte, jag kan inte svara på den frågan om jag har varit sån jämt eller om jag har, om det har, men jag vet inte, jag tycker om det.
Mm.
Tycker om att se och uppmuntra liksom, för det betyder så mycket.
Mm.
För, det betyder jättemycket för mig att du berättar det för mig nu.
Mm.
Och känna att det är ju ingenting som, det bara blir så.
Ja, ja.
Det bara blir så.
Det är väldigt skönt att det är så. Ja. När det blev klart att Pekka skulle bli din livskamrat, eller bara för en nyfikenhet, alltså när den här 12-åriga grabben kom, när fattade du att du tyckte om honom? Eller var det han som fattade
var
först?
Dåliga,
eller?
Ja.
Nej, det var inte så. Nej.
Han säger ju att han blev kär i mig då.
Ja, det var så.
Nej, jag var 9.
Mm.
Men det var inte jag, kan jag säga direkt. Nej. Då. Han tyckte han var världens knäppaste, störigaste fotbollsstolle. Liksom så.
Han var en fotbollsstolle,
ja,
alltså?
Ja, det var han. Ja. Han var väldigt alltså, så duktig och kom in i Hellsta tack vare det, tror jag.
Ja,
så.
Okay.
Men sen så började nog, alltså, jag var nog ganska, ja, när jag var 15 då, strax innan, när jag fyllde 15 i november 72.
Mm.
Och då på hösten, då var jag riktigt förälskad verkligen, ja, i Pekka. Så.
Hade han jobbat på det här något, eller?
Nej, det kan man inte säga.
Eller på sitt sätt kanske.
Nej, men alltså, han var nog ganska uppskattade många flickor,
ah, okay,
hemma där omkring.
Jaha, så han var lite Don Juan.
Ja,
alltså.
Det var verkligen.
Det ska jag berätta för Daniel Johansson.
Det sockerfria var riktigt gott idag.
Gör det.
Ja, jag ska göra.
Ja, men alltså, och det, men sen så helt plötsligt där i oktober 1972 hade vi, vad heter de här stora, Åke Joelsson och han som bor i Skeda.
Jaha, några sådana.
Ja, Uno och Kristoffer. Nej,
Davidsson.
De var hemma på en serie som varit längre och längre och längre.
Ja,
och då började vi.
En serie, det vill jag bara förklara för den, precis, som är lite yngre. De var där och predika och de stannade kvar för att det funkar bra liksom.
Ja, exakt.
Och
så.
Folk, det berörde och det hände någonting.
Ja.
Mm.
Och då började vi titta på varandra lite grann. Och så nyår där, 72-73, så började vi riktigt allvar.
Mm.
Och sen 2 mars 73, så då. Är vi ihop nu då? Ja, det är vi. Så 2 mars 73 är vårat datum då vi var
till. Ja, vad härligt. Då höll ni handen och fint. Och fint.
Sen stack han till Linköping och till Orsa och såg för dottern.
För då visste ju inte du att han skulle bli pastor. Det visste inte han själv riktigt.
Nej, jag trodde nog att jag skulle bli civilingenjörsfru.
Ja, just det. Just det.
Så, men att, ja.
Ja. Men när det är ju intressant, när Pekka landar att han ska bli pastor, då är det någonting som kommer påverka ditt liv väldigt mycket också.
Ja, jag fick jättemycket ångest av detta.
Okej.
Okay. Alltså, när Pekka tog studenten då, 73 där, så fick han en präst, en kvinna som gjorde, Lisa Ljung tror hon hette, gjorde figurer som var jättemodern. Då fick han en präst och jag fick sån ångest. För då var det så mycket förföljelser i Sovjet. Av kristna.
Okay.
Och han skulle bli, och tanken att han skulle bli evangelist eller pastor, det gjorde mig så rädd att han skulle utsättas för sånt. Så det var där.
Så det var egentligen,
det var min vånda.
Okej. Okay. En rädsla skulle, för Pekka.
Ja, att prövas för sin tro skull och så vidare. Det var jättejobbigt, men sen när han väl började i Orsa så och gick där upp och läste då 1,5 år.
Så det var egentligen inte att du tänkte att det där livet vet jag inte om jag kommer.
Ja, tycka om, nej. Ja. Nej, utan det var så otroligt då på 70-talet.
Mm.
Med de här som åkte till Sovjet och var tillsatt i fängelse. Och, det var så otroligt stort.
Och det pratades
så
mycket om
mycket,
det.
Mycket, mycket, mycket om det.
Ja.
Och det var det jag var rädd för.
Ja,
det vill jag ju inte liksom vara en del av.
Ja. Men sen så har ju ni, sen blev ju ni gift er och Pekka pluggade till pastor och du var med på den resan. Och sen så har ni ju bott på några platser då. Mm. Hur har det varit att flytta till en ny plats? Till en ny församling? Alltså vara med i en kyrka som du älskar så mycket. Där det första människor vet om dig.
Mm. Precis.
Är att du är gift med den blivande pastorn.
Ja.
Hur har det varit för
ja,
dig?
Ja, det är ju tur att man inte har så mycket att jämföra med.
Nej.
Utan att man kommer... Alltså, först då, när vi lämnade Lidingö, som har de tre svåraste åren, tror jag, i vårt äktenskap.
Mm.
Det var inte roligt.
I Gnist.
Alltså, på Lidingö. De tre åren på Lidingö.
Under studierna.
Ja, studierna, det var inte roligt. Men sen kom vi då till Gnesta och jag kommer ihåg min första höstaktion. Hur jag njöt att vara med vanliga människor som man kunde prata med och så vidare. Och jag blev uppskattad. Alltså, när vi gifte oss så flyttade vi till Södra Vi och bodde där ett år. Vimmerby var peka ungdomsledare där.
Mm.
Och jag fick direkt starta med ungdomskör.
Mm.
Kom till Gnesta. Fick direkt starta ungdomskör. Så jag har alltid haft något eget.
Ja, just
jag
det.
Var inte bara pastorns fru.
Nej.
Utan jag var en egen person som tog plats.
Mm.
Med att jag kunde spela piano och att jag kunde leda kör.
Mm.
Och då blev jag... Alltså jag fick mina kvällar när jag hade körövningar. Och jag fick lämna då barnen som föddes då i Gnesta alla tre.
Ja.
Och då det var liksom, så jag har aldrig lidit av att vara Pekkas fru.
Mm.
Utan jag är gift med pastorn, men jag har mitt eget liv.
Mm. Det är ju väldigt skönt att höra.
Mm.
För många som jag har lärt känna så är det ju inte så alltid. Och det kommer en viss förväntan med det här om att man är gift med pastorn. Och till exempel att leda kören.
Mm.
Nu är ju det din passion.
Ja.
Så jag kan tänka mig att du hade gjort det oavsett om du var gift med pastorn eller inte.
Det precis.
Nu råkade passa väldigt väl överens liksom. Mm. Men jag skulle säga det om någon tror att jag lyfter fram dig som pastorsfrun. Så är det inte alls det handlar om. Utan tvärtom så tycker jag att du är väldigt bra på att hitta din plats.
Mm.
Och då kanske du har varit hjälp av musiken.
Det tror jag ju. Och så har ju, alltså Pekka har ju släppt fram mig.
Ja.
Han skulle kunna ha sagt att nej, så. Utan här har jag ju, alltså, nej, det har aldrig varit något problem, utan snarare tvärtom.
Och ni har varit ett team,
ja,
liksom.
Ja, verkligen.
Ja. Och för honom kan jag ju som jobbar med honom se att vilken tillgång det är.
Ja.
Att med musiken, för det kan ju vara ett pyssel ibland det där.
Precis. Men vi har jobbat
vet vad jag har tinnat liksom.
Precis. Ja. Vi har jobbat mycket ihop och så att jag har sjungit och han har så att jag har aldrig känt någon... Alltså att jag har stått tillbaka.
Nej.
Sen har man varit mycket ensam.
Mm.
Pekka hade ju fyra församlingar i Gnesta.
Ja.
Han var ju borta praktiskt taget jämnt kan man tycka. Men ändå så hade jag ju mitt då. Men med fredagskvällen, då var det min ungdomskörskväll liksom.
Ja, just det.
Då var det mitt. Och det har varit...
Det blir viktigt.
Ja, det har varit väldigt viktigt för mig. Väldigt viktigt.
Mm. Just det. Jag tänkte just på det där. Ditt engagemang i kyrkan. Om du hade det sett likadant ut eller hade det sett annorlunda ut om du inte var gift med en pastor. Alltså om Pekka inte hade blivit pastor utan blivit ingenjör istället.
Ja,
hur tror du att ditt engagemang i kyrkan, hade det sett annorlunda ut eller hade det varit ungefär detsamma?
Det har inte ens tänkt på. Utan mitt liv har ju blivit så här att jag har fått den stora glädjen då att få flyttat runt lite och fått hittat min plats.
Mm.
Ja, det beror nog väldigt mycket på var vi hade bott, tror jag.
Mm.
Var vi hade hamnat.
Mm.
Hade vi kanske bott kvar i Linköping då och varit med i Linköping missionskyrka, då tror jag inte att jag hade haft en suck alltså att vara min körledare. Där, så kraven.
Så.
Ja, jag känner att jag har kommit till lite mindre sammanhang där det har uppskattats mitt just sätt att det. Göra det på.
Där din gåva har behövt.
Ja, liksom. Precis lite grann så.
Mm.
Så att jag är väldigt glad att det vart som det har blivit.
Ja, men vad härligt att höra. Vad härligt att höra. Och då är det ändå så att jag vet ju att du sitter ju inte här och hittar på. Du kan ju också vara väldigt rakt. Så. Det är ju inte allt som är enkelt med att vara pastorsfamilj. Och det kan ju du vara väldigt rakt med också. Så.
Det finns ju alltid människor som är så plumpa.
Mm.
Som kan såra. Mm. Alltså sådär. Så man bara känner att det där var väldigt onödigt att säga. Men samtidigt så får man ju bara, vissa människor har det sättet och måste tala om när de tycker att nu tycker jag faktiskt pastorsfrun ska, vi får inte se dig på symötena. Nej, du får inte ta hand om mina tre barn så kan jag komma.
Ja, just det.
Alltså,
man blir lite ovalt en offentlig person som
så är det.
Det är klart, offentliga personer, då får man ju stå ut med att man har, att det finns åsikter, oavsett om det är politiker eller ja, men som pastor då. Det är jag ju medveten om, men det är klart att min fru har ju inte valt det. Så, och då, som du säger, ibland kan man ju möta människor som inte riktigt har den känslan. Men, ja, då får man försöka älska dem ändå. Liksom.
Så är det verkligen. Och släppa det bara och säga, ja, det är inte min grej.
Nej.
Det är inte min grej.
Liksom. Nej.
Vill du ha mer kaffe?
Men du, om vi nöjer oss nu då med att blicka bakåt och så, och så tittar vi framåt istället. För du är ju snart officiell pensionär, legitimerad pensionär.
Ja.
Och Pekka har ju börjat varva ner också, faktiskt.
Ja, faktiskt.
Och så tar ni er an en ny era av livet, som du sa, att jag har mycket att ge.
Mm.
Och spännande att kunna göra det utifrån lite mer fria förutsättningar, liksom.
Mm.
Hur ser livet som pensionär ut? Vad är det du ser framför dig?
Ja, vi hade ju en vecka här då vi var sjuka båda två. Vi vet inte om Pekka kanske hade covid-19 och jag hade då överansträngt mig verkligen i både stress och en känsla av att nej, det får vara slut snart på det här.
Mm.
Då var vi hemma en vecka tillsammans och inga barn vill ju vara med oss.
Nej.
Då var bara han och jag. Och alltså, det var så förlösande att känna, wow, det här. Vi satt oss i bilen och vi åkte dit och vi fika här och hade med oss. Alltså, det var så här, ja, det är så här det ska bli.
Det infanns i någon sorts lugn.
Ja, precis. Och det här kommer vi att klara av. Mm. För visst har man tänkt tanken att man ska gå varann på nerverna när man sitter hemma. Men alltså, Pegga har ju ingen pensionärsverksamhet. Allt är ju nedlagt. Så han är ju hemma med mig då varenda kväll. Och det var en skön känsla. Ja, det här kommer vi klara av.
Mm. Just det.
Och så att det här med då. Att, nej, nu behöver de barnvakshjälp i Linköping. Ja, men då åker dit idag. Ja, men så där.
Mm.
Den känslan alltså. Det var en väldigt bra vecka för oss, tror jag. Att känna det här. Att det här kommer vi att fixa.
Ja,
det här kommer bli väldigt roligt.
En sjukvecka som blir viktig.
Ja, som blir viktiga. Precis.
Mm.
Det har nog lite våndats över hur ska vi klara att vara ihop så mycket när vi har varit så otroligt mycket ifrån varandra. Pekka har jobbat så mycket och jag har gått in för mitt jobb på lika mycket som han har gjort på sitt. Men det var väl, nej, men det här kommer bli bra och det här kommer bli bra för våra tempo.
Mm.
Att sakta ner och sitta ner.
Mm.
Det...
Ja, men härligt att höra.
Ja, väldigt.
Men om man tänker mer specifikt i relation till kyrkan då. Det är ju ändå, nu sitter vi på kyrkkaffet här liksom. Finns det någonting som, har du hunnit ens tänka så? Finns det någonting som du drömmer om? Om nu när du vänder blad liksom, vad ser du på nästa blad? I din relation till kyrkan som du älskar. Mm. Och en tillvaro där du har mer frihet liksom. Vad ser du framför dig?
Jag hoppas ju många år med kören till.
Mm.
Så att man kan vara så fräsch och hitta.
Mm.
Alltså att hålla geisten uppe så länge man kan och får.
Mm.
Och sen så...
Jag tror att många tycker det är skönt att höra.
Att, ja, jag hoppas det.
Ja, jag tror det.
Mm. Jo, men jag får i alla fall få några stycken får ju det. Häng i liksom.
Mm.
Och sen så skulle jag skulle gärna vilja vara här på tisdagarna.
Mm.
Och hjälpa till med luncherna och så. Diakoni, precis.
Ja.
Och så har jag också en dröm att stå alltså på fyndplatsen. Och jobba lite i second hand butik.
Ja, okej.
Okay. Att få omkring där och hjälpa till. Så det är också en sån här liten pensionärsdröm. Okay.
Det är faktiskt inte så få som drömmer om att det här att jobba, stå lite i kassan.
Nej, precis. Att få omkring där och hänga upp lite kläder.
Ja, just det. Okej. Okay. Och det är klart, tisdagarna, det är ju verkligen koncentrat av vad Pekka står i just nu. Att ni kan stå i det tillsammans.
Ja,
liksom.
Jag tror att det känns lite bra att få dela. Han berättar så mycket. Så jag känner att det skulle vara väldigt... Att få dela det, det tror jag skulle vara bra för oss.
Mm.
Att prata om samma saker. Känna att det här har vi så lite... Det skulle kännas bra för mig, tycker jag. Att vara en del av hans vardag. Lite grann där.
Mm.
Men sen vill jag ju också naturligtvis att kunna åka och vara barnvakt.
Mm.
När man kan på ett annat sätt.
Mm.
Att hjälpa till så. Det känns ju
bra. Alltså, kören är ju speciellt för dig. Alltså... Jag tror många som finns här i Röstkyrkan förknippar ju dig med kören väldigt mycket. Och det är väldigt härligt att se dig leda kören. Så, och så tydligt liksom att det här är någonting mycket djupare än musikunderhållning för dig. Och jag därför är så nyfiken på att höra dig beskriva, vad är det du önskar ska hända när det är gudstjänst, du står framför kören och du slår in takten liksom. Vad önskar du ska hända då när kören börjar sjunga?
Ja, det är alltså, det är en sån fantastisk känsla, för det bara brinner här inne. Det kan inte beskriva något annat ord. Det brinner här inne. Gud, låt oss nu få sjunga ut så att det berör.
Mm.
För jag blir oerhört berörd. Alltså jag är så, hoppas i alla fall, väldigt noggrann med vilka sånger jag väljer.
Ja, just det.
Det måste vara sånger som passar i det skeende som församlingen är i. Alltså, för det är ju en fasa. För jag vet att när pappa ledde kören då, så satte han ju och bläddrade i pärmet medan predikan pågick. Där har vi sången. Den passar idag.
Ja.
Det gör inte jag. Utan jag tycker att jag får sångerna givna i förväg. Jag läser liksom texterna. Vad är det för text? Och så, det är det här teman. Ja, men då så.
Mm.
Och så vet man kanske då vad predikanter ska prata om och så. Så det behöver jag inte så bläddra under tiden. Utan jag känner att de här blir bra. Och det är ofta så blir det bra.
Mm.
Det känns väldigt skönt att kunna känna det. Att det är som att det stämmer.
Mm.
Men sen då, när det anser vi börjar spela då, och sen så har man berättat för kören, nu tänker ni på att börja snygg start, använd konsonanterna och sen ge hjärnet.
Ja.
Visa med hela ett ansikte, texta, få fram varenda ord så att människor i bänken hör vad vi sjunger.
Mm.
Och sen bara bränner där inne liksom.
Mm.
Åh, låt det här liksom få...
Jag önskar att vi hade bild här nu. Ja, men nu är det här bara ljud. Men vi som går på gudstjänst här vet ju vad det var. Man ser att någonting händer med dig liksom.
Ja.
Och då är man väl på rätt plats liksom.
Ja, så känner jag i alla fall. Ja, att det är som att det är... Och det känns så härligt att i den här kyrkan då får kören vara kören och den får vara en del i gudstjänsten. Det är klart att inte alla tycker om kör, det förstår jag också. Mm. Men att vi är en viktig del.
Mm. Men om man åker till exempel till de här svarta gospelkyrkorna liksom, där är ju kören, det är ju verkligen inte pausunderhållning. Nej. Utan det är ju kören som leder församlingens sång.
Exakt.
Och så det är någonting av det som jag känner att du står för också med, och vad våran kör står för också liksom.
Ja. För vissa av oss är ju, för mig har ju kör varit viktigt sedan jag var 13 liksom, långt innan dess, innan jag fick börja sjunga hemma i sångarna.
Mm.
Men för alltså oss då som vi är med i kören, vi känner ju att det här är så otroligt roligt att få vara tillsammans och lyfta fram stämmorna och sådär. Jag får gåshud.
Liksom. Vad härligt. Du, vi kan ju prata länge, men till något av det sista tänkte jag så här ungefär. Under livet så har man ju ofta som människa några olika identiteter. Alltså det kan handla om ett jobb, att man är lärare eller man är läkare eller så. Det kan handla om att det är ett starkt intresse eller förälder eller om ens tro eller en värdering man har. Vad skulle du säga är din starkaste identitet? Man kan skilja på starkaste och djupaste kanske också.
Ja, precis.
Vad är din tydligaste identitet?
Ja, det har jag funderat på. Jag gick, alltså alfakurs hade vi i Vikingstad och så hade vi även beta.
Mm. Och alltså var en grundkurs i kristen tro.
Ja, just det. Och så var det andra då, att hitta sin tjänst på något sätt.
Mm.
Och då var jag inne i sån här period där jag kände att, ja, men vem, ja, det jag pratade om förut, vem är jag?
Just det.
Och är det, ska det bara vara det här liksom?
Mm.
Och så gick vi igenom det här då, olika gåvorna. Och det slutade i att det som var, som jag kände att jag brann för, det var ju barn och musik.
Mm.
Och på något sätt är det nog där jag har landat.
Mm.
Att jag är nog... Min identitet ligger nog mycket i musik.
Mm.
Och barn.
Mm.
Nu har jag inte alls fått... Nu har det blivit mycket barnbarn för min del. Så, men innan jag bodde i Vikingstad så hade jag ju... Jag var nyingledare och... Alltså, galet. Så att lite grann där ligger nog min identitet, tror jag.
Mm.
Musik och barn och sen... Ja.
Mm.
Det ligger nog där.
Ja.
Kan inte, alltså det är det som det har handlat om hela tiden.
Just det. Du har hamnat där liksom.
Jag har hamnat där. Ja. Så att det har blivit och ja, jag får nog säga så. Musik och barn, det är det som är min, min identitet.
Mm. Till sist då. Innan vi måste gå hem och sätta på maten sådär. Mm. När det här corona-eländet är över.
Mm.
Vad längtar du efter då?
Ja, det är den här rädslan ska försvinna.
Mm.
Som man upplever att många har.
Mm.
Alltså själv är jag väl inte så lagd att jag blir. Utan jag tänker att jag gör det jag kan.
Mm.
Noga så vidare. Men det är väl att få gemenskapen i församlingen, alltså gudstjänsten med alla igen.
Mm.
Att få kramas, det är ju en av mina
paradgrenar.
Precis. Nej, men alltså att få ta i folk igen och att få vara tillsammans utan att behöva vara rädd.
Mm.
Jag har inget behov av att resa utomlands, även om jag tycker att det är jättehärligt och så vidare. Men alltså just att få ha gemenskap utan att någon annan är rädd.
Mm.
Det tror jag är det största jag längtar efter. Och så få gå in här i vår fantastiska kyrka.
Mm.
Och möta folk. Och bara prata igen. Och hur det ska bli jättestort.
Ja, ja, men det delar jag den längtan alltså. Mm.
Verkligen.
Ja, men det var väldigt bra sätt att runda av det här kyrkvikat. Med längtan efter att få, bland annat alla som sitter och lyssnar på det här, att få se, få ta i varandra, få hålla om varandra, få se varandra i ögonen och verkligen vara tillsammans.
Ja.
Mm. Ja, men det var roligt att jag fick sitta ner med dig idag. Ja.
Det var väldigt, väldigt roligt och spännande detta.
Ja, vad härligt. Hur kändes det, tycker du?
Ja, men det var alltså, du är ju en bra intervjuare, man ska säga. Man blir väldigt lugn och bra frågor, engagerande frågor tycker jag.
Mm.
Och få tänka efter lite. Det är bra.
Mm.
Det är bra.
Ja, men det är faktiskt ganska nyttigt.
Ja, verkligen.
Ja. Släppa tyglarna och hänga med.
Och känna den här glädjen över den kyrka vi är med i.
Mm.
Känna, alltså, jag kan med glädje på något sätt rekommendera folk att komma på våra gudstjänster.
Ja.
Det tycker jag är.
Just det, av hjärtat verkligen göra det.
Precis, jag behöver inte vara rädd.
Nej.
Om du som min kollega kommer till min kyrka, då vet jag att du blir väl mottagen.
Ja, det är ju otroligt skönt.
Det är skönt.
Ja,
så att,
ja, vad härligt. Ja. Men tack för idag.
Tack för idag.